Den här podcasten presenteras av krimfup.se. Förundersökningsprotokoll och domar på nätet. Alltid tillgängliga för direkt nedladdning. I podden tar vi med er bakom kulisserna in i rättssalen. För en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då den här podcastens fokus är ljudfiler från verkliga förhör.
Och då säger jag till tingsrättens inspelning att det nu är förhör med Adam Irén Nirenen. Det är åtalet för medhjälp till narkotikabrott. Och Adam vill att åklagaren ställer frågor direkt, så då får åklagaren göra så. Varsågod.
Då gör jag det. Jag tänkte, alltså den tidsperiod vi pratar om nu, det är ju 2019, 2020, 2021. Det är du ju medveten om.
Jo.
Men du kan väl börja med på samma sätt som Hampus. Att berätta lite om dig själv. Och med fokus då naturligtvis på den här tidsperioden.
Ja, jag är precis fyllt 30. Har erfarenhet inom krypto sedan, jag skulle säga 2011 bekräftat. Jag har haft ett längre missbruk. Jag skulle säga att det är, jag säger från 17 års ålder, men det är väl lite tid innan dess också. Men jag har dålig koll så lång tid efteråt, exakt hur lång tid innan. Jag har arbetat, jag har sålt mycket krypto genom åren. Alltså både växlat mellan valutor, men också växlat för pengar, inhandlat krypto genom åren och sådana saker.
Om vi börjar i den ändan då. Du berättar att du har kryptoerfarenhet tillbaka sedan 2011.
Yes.
Kan du beskriva vad hände 2011 och vad gjorde du för typ av kryptoaffärer då?
2011 så var det ju främst bitcoin. Jag var inte fylld 18, så det var främst grävning men också ett privat köp.
Det var främst?
Grävning. Alltså
jaha, mining. Ja.
Och sen efter 2012 hade jag fyllt 18, så då gjorde jag också någon affär där jag inhandlade mer bitcoin då.
Okej. Och när du började 2011, har du någon uppfattning om omfattningen på din bitcoinhantering då?
Det är jättesvårt att säga så här lång tid i efterhand hur mycket som minades under den perioden. Det jag dock kan säga är att 2012 så tror jag att jag köpte bitcoin för typ 2000 kronor, någonting sånt, 2500 kanske.
Ja. Och sen då?
Sen efter det så har det varit alltså kontinuerligt småköp hit och dit. Det är jättelång tidsperiod också liksom, så att det är lite svårt att pinpointa. Men sen så kommer det vid lanseringen av Monero, som är många år senare, så börjar jag även gräva ut det. Monero är från första början på ett sånt sätt att det går att sätta upp det på en hemsida, som alltså när besökarna besökte den hemsidan så gräver de kryptovaluta åt dig. Så att därav vart det ganska stort fokus för mig, för att jag hade mycket hemsidor och sådana saker som drev trafik.
Okej. Okay. Och de här 2500 kronor som du köpte bitcoin för, vad sa du, 2012?
Ja.
Ja. Och sen köpte du bitcoin successivt eller?
Ja, jag köpte bitcoin successivt. Jag gjorde någon försäljning också, men majoritet så köpte jag liksom under den tidsperioden.
Okej. Okay. Och hur såg värdeutvecklingskurvan ut på det då?
Alltså, det är svårt att säga 100%. Jag gör väl liksom ingen större det intresserar väl inte jättemycket om man säger så, de bitcoininnehav jag har, utan det är någonting som jag ligger lågt med och försöker låta ligga. Men sen 2018 tror jag är, då, om jag minns rätt, så är det då bitcoin når typ 200 000 vid ett tillfälle. Så
att, var det om värdet 2018 var det värt 200 000?
Ja, ett bitcoin.
Aha.
Så att, och där blir det väl väldigt mycket handel istället om man jämför med perioden innan, då det mer var lite, ja, men så här, en hobby. Jag tyckte att det var kul att hålla på med.
Men när du säger handel, kan du beskriva vad du menar med det?
Alltså, jag handlar kryptovaluta för kryptovaluta jag har. Jag växlar mellan lite olika kryptovalutor när de väl dyker upp på marknaden och sådana saker.
Ja.
Men jag gör ju också privata inköp. Liksom.
privata inköp av kryptovaluta eller privata inköp för kryptovaluta?
Av kryptovaluta.
Okej. Okay. Och 2018 var det värt typ 200 000?
Då var en bitcoin värd 200 000.
Ja, jo, men dina tillgångar i bitcoin vid den tidpunkten?
Det har jag jättesvårt att svara på. Alla är som någon form av säkerhet efter så här lång tid.
Jo, jag fattar. Men du, samma fråga som till Hampus. Var det värt 1 krona, 10 kronor, 100 kronor eller 100 miljoner?
Nej, alltså vi... Oj, låt mig försöka tänka. Jag skulle säga att mitt innehav... Om man säger så här, mitt innehav då på en plånbok som jag vet om var på bitcoin, om jag inte minns mig. Så det är alltså 400 000 redan där då.
Ja, och?
Sen är det jättesvårt att svara 100. Alltså, jag skulle kunna säga att jag är nog över miljonen, kanske.
Okej.
Okay. Mm, på det som jag aktivt tradar med.
Mm. Och när du säger att du tradar, kan du försöka beskriva vad är det du gör då? Vad är vitsen med att köpa och sälja de här valutorna?
För mig just då så handlar det om lite ungefär som aktier, att jag har bitcoin, när någon valuta ligger lågt så köper jag lite av den valutan och ser värdeutvecklingen av den valutan, så jag växlar egentligen majoritet mellan olika kryptovalutor för att försöka öka värdet.
Okej, och de platser som du genomför de här affärerna då?
Alltså det är ju tillhörande plånböcker, om man säger så. Om du menar vad själva försäljningen gick till. Själva försäljningen var ju via till exempel forum, poster, sådana saker.
Vad är en forumpost?
Alltså till exempel Bitcoin Talks är ett forum inriktat på kryptovaluta.
Okej.
Okay. Så att vi använder det där. Det sker också vid flera tillfällen liksom, ja men någon... privataffär, det är alltså träffa en person via sånt här forum. Men sen så har det också med tiden kommit upp alltså marknadsplatser där man kan växla de här pengarna. Då.
Vilka då till exempel?
Under den tidsperioden så jag för mig att det fanns ett ställe som heter Monero Changer. Det fanns ett som jag inte vet om det har någon koppling till staden, men som hette Gavle Exchange. Så att det är liksom flera olika genom åren.
Ja, alltså vi kommer ju till det sen, men vi har hittat några konton på olika tjänster. Bitrefill, Crypto.com.
Mm.
Har du använt av de tjänsterna?
Ja.
Och de kontorna som vi har hittat där, och det är dina konton?
Ja, alltså jag kan inte redogöra för alla transaktioner, men jag har ju konton där, det har jag.
Du har konton på Crypto.com, Bitrefill.
Mm.
Vad menar du?
Ja, jag tror jag har på Kraken, jag tror jag har på Local Bitcoins. Alltså om det finns ett ställe som säljer kryptovaluta så har jag nog haft ett konto där.
BitPay?
Det vet jag inte. Jag tror inte. Jo, det har jag nog.
Vi har ju ställt lite frågor om det och fått svar.
Mm. Jag tror att jag, om jag inte minns fel så grejen är att BitPay är ju också en handelsportal ungefär som Klarna. Det vill säga att du kan använda deras tjänst utan att ha konto på. Jag är lite osäker på om jag har ett konto hos dem, men jag kan nog använda dem som en handelsportal.
Okej. Okay. Mm. Och under den här tidsperioden då, från 2011-12 och så fram till 18, vad sysslar du med? Vad jobbade du?
Ja, jag jobbade under den perioden. Vi har flera anställningar inom, alltså i majoritet handels då. Sen så har jag haft communityprojekt, jag har haft egna bolag både med utan vinstsyfte och med vinstsyfte.
Vad är det för typ av bolag?
Ja, jag har haft ett bolag som alltså säljer typ e-posttjänster. Jag har haft ett bolag som hyr ut voice IP för alltså telefonsamtal som är då skyddade av till exempel sekretessanledningar, sådana saker som är då krypterade.
Berätta lite mer om det. Vad var det för någonting?
Det är ja, bland annat ett program som heter Teamspeak. Så att där hade jag också typ, vad ska man säga, ungefär som Skype fast du går in i ett samtalsrum istället för att behöva ringa upp personen. Och där har folk lite enklare att ansluta till. Men den tjänsten erbjöd också liksom krypterad trafik på så sätt att företag kan hålla möten och sådana saker på ett enkelt sätt via det här programmet. Och då hyrde jag liksom ut ja, men, servrarna som de här använde.
Okej. Och sen så har det dykt upp några marknadsplatser för narkotika under den här tiden. Flugsvamp 1, 2 och 3.
Just.
Om vi börjar med din kännedom eller bekantskap med ettan.
Alltså, jag vet om att den existerade, men jag vet inte om den existerade under tiden den fanns.
Nej, okej.
Okay.
Men om jag ställer frågan så här, du berättar ju om ett narkotikamissbruk.
Just.
Berätta hur det såg ut under samma tidsperiod, 2011-12 fram till 18.
Alltså, mitt missbruk där har ju varit, det största problematiken har ju varit opiater.
Ja.
Starka opiater.
Hur började det då?
Ja, när jag var väldigt ung så var väl grejen det att jag hade problem med kokain. Och till följd av att jag varit ändå väldigt, väldigt uppsvidad på det så kom jag i kontakt med opiater.
Och när i tiden är vi då?
När jag är 17 år gammal, så 2011 måste det vara.
Ja, okay. Kokain, och då kom du i kontakt med opiater.
Ja, och i samband med opiaterna så var väl grejen det att för mig så... Jag som har en ADHD-diagnos upplevde väl att jag kunde koncentrera mig på saker. Jag kunde fungera vad jag då bedömde som bättre som person. Och därav så var det väldigt svårt att slita sig ifrån. När det blev ungefär som att så fort jag var ifrån det så är jag extremt stressad. Extremt, extremt stressad hela tiden. Så att det var liksom en lugn stund för någon som aldrig haft en lugn stund ungefär.
Och när du 2011-12 när du började med opiater, vad var det för typ av opiater då?
Under den perioden så var det väl främst heroin. Jag för mig att det var lite andra saker också. Om det var morfin till exempel inblandat där också.
Heroin och morfin?
Ja. Ja.
Sen pratar du om de här fentanyl.
Akrylfentanyl.
Ja.
Mm. Akrylfentanyl kom ju in i bilden... Jag har lite svårt att säga ett exakt årtal, men jag skulle säga kanske 2016. Det var liksom inte en substans som var klassad på den tiden, och därav var liksom, i min förståelse kunde folk importera dem utan att det fastnade i tullen, någonting sånt.
Mm.
Och sen så var det som var främst. Jag har ju haft inblandning av heroin under den här periodtiden också, men det handlar ju ofta om att jag har försökt att minska mina doser, för att jag har ju haft alldeles på slutet en vilja av att ta mig ifrån det, och det var ju en ganska lång process att ta sig ifrån ett så pass hårt missbruk.
Mm. Flugsvamp 2 då?
Flugsvamp 2, alltså då är jag ju i akrylfentanyl-eran. Den har ju liksom påbörjats då.
Mm.
Och då, under den perioden så är det ju främst akrylfentanyl rakt igenom. Liksom.
Mm. Köpte du det på Flugsvamp 2?
Nej.
Varför inte det?
Jag hade nog inte riktigt koll på det. Jag visste om att Flugsvamp 2 fanns, men grejen är att det såldes ju på andra ställen. Det fanns ju marknadssidor som sålde akrylfentanyl bara liksom, mm-hmm. på den tiden. Liksom.
Okej. Okay. Hade du något köparkonto på Flugsvamp 2?
Nej, jag tror inte jag hade något personligt köparkonto på Flugsvamp 2, nej.
Okej. Okay. Vad betyder det svaret?
Jag har ju varit i de typerna av community där inloggningsinformation till konton delas. Och jag vet ju om till exempel att vissa av de delade konton som fanns på Flugsvamp 3 fanns ju också på Flugsvamp 2.
Uh-huh.
Jag har dock ingen minne av att jag någonsin skulle använt något av de kontona på Flugsvamp 2.
Okej. Okay. Men om jag ställer frågan så här, har du handlat på, vet du själv om du har handlat på Flugsvamp 2?
Nej, inte med 100% säkerhet, men jag tror inte det.
Okej. Okay. Och sen så sa du någonting nu om delade köparkonton. Vi kan ju ta den frågan på en gång då. Kan du försöka utveckla vad du menar med det?
Så här, jag har varit med i ett annat typ av forum där många av de här inloggningsuppgifterna till köparkonton och sådana saker delas aktivt.
Ja.
Det här forumet har till exempel, om vi tar Dream Market som exempel, haft automatiska inloggningsfunktioner där du inte ens behöver dela uppgifterna, utan de speglar slutdestinationen men kan då manipulera informationen. Och det är ju mycket anledning av att det skapar dels ett, lite av ett köparskydd, där det alltså inte bara en användare som är bunden till ett användarnamn. Men också just det faktum att vissa säljare vill ju inte hantera köpare som inte har köparhistorik sedan tidigare och sådana saker. Och det gör ju att det, ja, för någon som till exempel inte handlat om en säljare tidigare, om det är så det funkar, eller i tillfällen där de kanske inte handlar på en marknad, så ser ju de ut som en tidigare känd köpare då, till följd.
Men hur ska säljarna, då veta var de ska skicka narkotika?
För att det anges ju vid själva köpet, inte vid alltså skapandet av kontot.
Uh-huh.
Så att du kan ju ange olika information vid varje order från ett och samma konto.
Okay. Och sen, du pratade om något forum knutet till Dream Market också. Vad var det för något?
Alltså det är Exodus som främst benämns som E. Och det forumet har jag haft på flera tillfällen. Dream Market är bara ett exempel där de alltså haft automatiska inloggningar. Det vill säga att de har inte ens, de har inte behövt dela uppgifterna, utan du har kunnat bli tilldelad ett konto från den sidan som då loggar in på den här sajten.
Hej, ursäkta avbrottet i er lyssning. Vi vill bara meddela att vi har en pågående tävling för de som lyssnar i Apple Podcast. Skriv den bästa recensionen och få hela 3 stycken fria köp hos oss på krimfuck.se. Så gå direkt in i Apple Podcast och ge oss en recension, så väljer vi ut en vinnare den sista maj. Krimfuck är en rättslig databas med domar, förundersökningsprotokoll och bakgrundskontroller. Nu återgår vi till avsnittet. Lycka till!
Och sen så startar, påstår jag i alla fall, Flygsom 3 startar i slutet på december 2018.
Yes.
Ja. Hur blev du varsad att Flygsom 3 hade startat?
Alltså det började dyka upp poster om det på Exodus under, alltså jag tror typ när det startar. Men jag, alltså delvis är grejen att jag köper inte så pass mycket då, för att jag har akrylfentanyl redan. Och sen så är grejen att jag har en annan marknad att tillgå som finns när det startar, och därför inte har någon liksom anledning egentligen att gå in på Flygsom.
Ja. Men berätta sen vad som händer med din koppling till Flygsom på Flygforum.
Alltså i stora drag så är grejen att Dream Market, som jag tidigare vistades på då för att köpa samt mitt heroin, stänger ner. I och med det så går jag till Exodus, precis som för egentligen alla mina ärenden gällande det. Och kollar upp information om Flygsam på vad folk har skrivit, etc. Vilket leder mig dit.
Mm. Och hur gick det till och vad hände då?
Då var väl grejen det att jag har för mig att när jag genomför mitt första köp på Flygsam så använder jag ett delat konto.
Vad är det för konto?
Jag tror, jag kan inte säga med 100% säkerhet, men jag tror att det kontot har en genererad sträng av siffror och bokstäver. Bara.
Uh-huh.
Jag är inte helt säker på vilket utav kontorna som var vid det första köpet. Men jag vet att ett konto som användes som köparkonto var alltså en blandning av siffror och bokstäver som egentligen inte betydde någonting, utan antagligen bara genererat.
Ja. Och när i tiden är vi då?
Ja, det lär vara där 2019. Jag vet inte riktigt när i tiden. Jag kan inte pinpointa den på månad, tyvärr.
Slutet, början, mitten?
Har du något datum på när Dream Market stänger?
Nej, det har jag inte i huvudet just
nu. Nej, för jag skulle gissa att det kan, alltså, 1 till 2 månader efter att Dream Market stänger i anslutning.
Okej, okay. Yes. Och då använder du det du kallar för ett delat köparkonto för att köpa och handla på Flygsom 3?
Yes.
Vad handlar du då för något?
Jag får mig att vid det tillfället så är det heroin som jag fyller på.
Okej. Okay. Vad kostar heroin?
Det har jag väldigt svårt att svara på så här långt i efterhand. Jag vet inte på rak hand.
1 krona, 10 kronor grammet, 100 kronor grammet, 1 000 kronor.
Några hundringar och lär det vara åtminstone. Liksom.
Okej. Okay. Och hur mycket heroin använder du under den här tiden?
Under den tidsperioden så kanske det handlar om att jag köper ett gram. För att jag har ju akrylfentanylet främst. Liksom.
Ja. Och vad kostar akrylfentanylet?
Alltså, om man säger så, ja. Jag skulle säga att jag går kanske 6-7 månader på en 100-lapp av det jag betalade ordinarie för det.
6-7 månader,
yep.
Narkotika, missbruk av akrylfentanyl kostade 100 kronor.
Ja, jag skulle säga att det kostar runt där.
Det är ju ganska billigt.
Det är extremt billigt. Det är väl också därför som det var så pass många som fastnade i akrylfentanylet.
Okej. Okay. Då tror du att du köpte heroin på ett delat konto på Flugsvamp.
Mm.
Och det måste ju rimligtvis ha varit efter starten då.
Ja, jo gud.
Okej. Okay. Och sen då?
Sen finns det flera konton som jag använder i, alltså i Flugsvamp i omgångar beroende på vilket konto som är ledigt att använda sig utav. Jag är också delvis aktiv på forumet.
Mm. Berätta om den aktiviteten på forumet. När blev du aktiv på forumet då?
Det har jag lite svårt. Jag vet inte 100%. Det står väl när kontot är registrerat. Jag vet att,
vilket konto?
Piraten på Flugforum.
Ja.
Och som jag minns det så är jag som registrerade kontot, men jag delar sen också ut det kontot.
Så du registrerade Piraten 123? Eller Piraten?
Piraten på Flugforum.
Okay.
Inte på marknaden.
Du registrerade Piraten på Flugforum?
Yes.
Okay. Och du vet inte, du minns inte när du gjorde det?
Nej, men det lär ju stämma med registreringsdatumet som står på det kontot.
Ja. Okej. Okay. Och varför gjorde du det då?
Alltså i början så var det en diskussion som gick på Exodus om att det saknades ganska viktig information på Flugforum etc. Och det var en av användarna som diskuterade om att klippa över information som man hade producerat på något annat forum som för mig tyvärr är helt okänt. Varpå jag lägger upp förslaget om att Piraten som då har funnits i andra communities tidigare ska startas upp som ett forumkonto och börja dela den informationen. Liksom.
Hade du haft Piratenkontot på andra forum också?
Piratenkontot har funnits på olika forum sedan någonstans 2012, mig vetligen. Ja. Jag har inte liksom varit aktiv och skapat de kontorna.
Ja.
Så att, men det finns flera sådana typer av användare som, alltså, som jag har känt igen genom åren, bara Piraten är ett som jag åtminstone du vet om, fanns under 2012.
Aha. Men du registrerade kontot Piraten på Flugforum?
Yes.
Okay. Sen sa du någonting, rätta mig om jag har fel där, men att du delade ut den inloggningsinformationen till andra?
Ja.
Varför då?
För att det var flera som var villiga att liksom samla information till Flugforum under namnet Piraten.
Men varför inte ha ett eget användarnamn då? Man måste man ha samma användarnamn?
Mycket av det handlar om är ju det faktum att på, säg till exempel alla SFO-forum som Exodus, är ju paranoia en ganska stor del utav det här. Man vill gärna liksom, ja men, vara så anonym som möjligt, och att en användare använder ett konto innebär ju tyvärr just det faktum att du kan ju bli hotad av säljare, sådana saker, eller som du lämnar ut adressuppgifter.
Till forumet?
Nej, men alltså alla som det kopplas till ett, om man säger, om det gäller att köpa konto, men principen blir väl lite detsamma, att folk blir försiktiga även på forumet liksom.
Piraten säger ju någonstans i forumet att jag heter Piraten 123 på marknadsplatsen.
Mm.
Ja. Berätta om Piraten 123 på marknadsplatsen.
Piraten 123 på marknadsplatsen är ett delat konto som alltså då delas ut via Exodus.
Men vem skapade Piraten 123 på marknadsplatsen?
Jag vet inte med säkerhet vem som skapade Piraten 123 på marknadsplatsen. Men jag dock vet att det finns ett annat köparkonto som inte heter Piraten 123 utan bara heter Piraten. Och det startar jag upp.
Det fanns ett köparkonto som heter Piraten också?
Ja.
Har du handlat på det kontot då?
Jag tror, ja, det ska jag nog ha gjort.
Okej. Okay. Men varför finns det bara för flera köparkonton?
Alltså anledningen till att det finns flera delade köparkonton.
Ja.
Ja, det är just på grund av att eftersom att kontorna delas, och om ett konto är upptaget så innebär det att då måste ju finnas fler konton att använda om nästa person ska göra ett köp till exempel. Och om du tar exemplet när de sidorna som haft automatiska inloggningar, så har ju ett konto då varit markerat som använt av en användare. Och när den sen markerat, okej, jag är klar med min order, då blir det kontot ledigt för nästa person att använda. Så att det finns ju alltså flera användare i poolen utav liksom konton att använda sig utav.
Ja. Så du skapade piratenkonto på forumet. Men hur var det då med det här piraten 123?
Det är ju på marknaden. Och ja, jag vet tyvärr inte vem som skapade piraten 123 på marknaden. Jag vet också att jag skapade piraten kontot. Det är alltså två olika köparkonton på marknaden.
Mm. Vi kan ju ta det på en gång då. Vi såg ju, det var själv som berättade om i fredags, köp av narkotika från konstapel Knark.
Mm.
Det är lika bra att vi tar det här igen, eftersom det har ju betydelse i båda. Men berätta om det här köpet av narkotika av konstapel Knark då.
Mitt ordinarie köp som alltså resulterar i den här listan.
Ja, precis. Mm.
Då är grejen att jag använder alltså ett sånt här delat konto, varpå jag också har tillförts i den här köparlistan hos personen som kallas konstapel Knark. Och till följd av det så är grejen att när en annan person sen gör ett köp från det kontot, så istället för att avkryptera adressen som den personen då har skickat, så kollar de istället i sitt köpregister varpå en order skickas till mig som egentligen inte skulle gått till mig.
En gång till.
Jag har det här köparkontot. Jag gör en order av en säljare. Han lägger till mig i sin liksom lista med köpare som han har haft.
Ja.
När nästa person sen tar och gör en order från det här kontot som jag tidigare har använt. Ja. Så istället för att avkryptera adressen som man då får av den köparen, så kollar han i sina dokument och ser mitt namn och min adress på punkten där det står Piraten 123.
Ja.
Varav paketet hamnar hos mig istället.
Hur vet du det?
Kort sagt, för att personen som mer eller mindre hot att dyka upp i min dörr och antagligen, bara gissa då, bröt upp min brevlåda, var ganska glasklar med att säljaren hade berättat vart paketet hade skickats.
Aha. Men varför lämnar du inte den narkotikan till den här personen då?
För att grejen är så att när den här personen börjar höra av sig och när min brevlåda öppnas, då har inte den här försändelsen kommit överhuvudtaget. Och när den här försändelsen väl kommer, då har man inte skymten utav honom. Så att jag vet ju liksom inte, och jag har ju inte ett namn och nummer på sånt sätt, utan jag har ju liksom den här forumkontakten enbart.
Okej, okay. Så då blev den här, hur länge blev den här narkotikan liggande hos dig då?
Ja, tills slaget.
Jo, men när kommer du ihåg när den beställdes då?
Nej, inte, jag kan inte ge en exakt uppgift.
Men du vet att det kommer från den här misslyckade orden från konstapel Knark?
Ja, enligt utsagor från den personen då som kontaktade.
Jo, men precis. Men du har fått det berättat för dig av den riktiga beställaren?
Ja.
Okej. Okay. Pratade du med den personen?
Du skrev. Man kan ju kontakta varandra på det här forumet.
Men vad skrev du till honom då?
Jag skrev nog inte speciellt mycket. Det var nog mest han som skrev att han skulle dyka upp i min dörr om man inte lämnade tillbaka paketet till honom och grejer. Och att han visste vart jag bodde. Jag har för mig också att i den kontakten så hänvisade han till flera personer som han skulle informera om mitt missbruk och grejer.
Men svarade du den personen överhuvudtaget?
Jag minns inte 100%. Jag tror att jag kanske vid något tillfälle svarade. Men jag har väldigt dålig koll. Jag vet faktiskt inte. Problematiken som är lite just det faktum att jag är väldigt stressad vid den här perioden. Jag har också vid ett tillfälle blivit utsliten i min bil. En mörk natt. Och därav så jag har lite svårt att komma ihåg om jag svarade, vad jag svarade.
Jo, men det har väl bara be om en adress du kan skicka i dig.
Ja, men det ska ju innebära att den personen vill lämna ut den adressen också. Liksom.
Ja, men han ville ju ha narkotikan.
Jo, men om jag minns rätt så är grejen så att jag svarar på meddelandet för att försöka få någon respons. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag svarar, men jag får aldrig någon respons tillbaka sen efteråt.
Mm. Nej. Och sen blev den bara liggande i flera år?
Ja, den blev liggandes. Alltså, från första början så handlar det just det faktum att, det som att jag känner att den här personen kan dyka upp i min dörr när som helst. Så vågar jag helt enkelt inte göra mig om med det. Och sen så är grejen det att när jag väl, alltså när väl tiden går, för grejen det att det här är inte någonting som jag kommer ihåg liksom sen, eller har på minnet att jag skulle ha kvar liksom.
Men det paketet du fick då, vad innehöll det?
Om jag minns rätt så är grejen det att det innehöll kokain och det var amfetamin främst.
Ja. Och hur var det förpackat då?
I en... jag tror att det var en liksom lite mindre brun kartong.
Ja, och sen då?
Och sen i de påsar som de ligger i. Och som
det var ju väldigt i. Olika storlekar på det kokainet du hittade hemma hos dig.
Ja, jo, precis.
Men varför var det uppdelat dels i portionsförpackningar och dels två större förpackningar? Det var väl en på 13,9 och ett på 15, någonting.
Jag tror att i det paketet så är det de större förpackningarna som är. Och jag tror att det står också på, och jag tror att det är överensstämmande med de produkter som ni har till med eran FUP, att på Konstapel Knark hade. Att det står namn och vikten stämmer ju fortfarande överens också med.
Okej. Okay. Mm. Du berättar att du skapar köparkonto, eller förlåt, forumkontot Piraten.
Jo.
Och anledningen till det var att du ville diskutera någonting som fattades på forumet.
Nej, det var väl, om man säger så här, det var andra som mer eller mindre diskuterade att mycket information om liksom substanser och sådana saker inte fanns på marknaden.
Till exempel?
Ja, till exempel som information om vad egentligen vissa substanser är, vad de kan ha för hälsoeffekter. Sådana saker som jag vet att de refererade till att ett av de här forumen som jag tyvärr inte har någon erfarenhet av skulle ha haft i stort sett som en självhjälpsguide med så här hur du, vad du ska se upp för. Vad du ska se upp för.
Aha, okay. Ja. Det fattades på flygforum.
Ja, och det var väl det som var diskussionen, att de tyckte att det borde finnas där. Bara förslaget kom upp och starta upp Piraten.
Och vad var din inblandning eller roll i den diskussionen?
Jag började flytta över vissa delar av det materialet som föreslog skulle finnas med.
Och hur gjorde du då?
I vissa fall så fanns det liksom färdiga, i stort sett all information fanns sedan tidigare. Det var bara det att jag nystade om i hur det såg ut när det postades på forumet. Och sen så fanns det liksom saker som lades till i den informationen personligen. För att jag lade till exempelvis alla som jag någonsin rörde vid de här guiderna, så la jag till exempelvis att det är väldigt enkelt att söka hjälp. Till exempel mot drogmissbruk på drogakut liknande, och att tog med sådana uppgifter som att bara för att man går dit innebär inte att man liksom får bli av med jobb och hela det köret som tyvärr många människor tror att det är.
Mm.
Så att överförde den informationen på det sättet. Sen så fanns det ju de som postade informationen på Exodus i deras forum, som sen postades upp på Flugsam som föll, och sen så fanns det de som postade direkt från kontot.
Och återigen, Piratens roll i det som... Vad gjorde du i egenskap av Piraten på flygforumet då?
Det var bara en vanlig användare.
Ja, men vad gjorde du som användare?
Ja, alltså i majoritet så var grejen att jag kollade runt själv bland saker. Och vad folk skrev. Alltså i diskussionsämnen sådana saker om... Alltså det kan ju vara allt från liksom säkerhet till hur saker fungerar till... Alltså, folk kan ju fråga vad som helst. Det måste ju inte vara relaterat egentligen till någonting som har med droger att göra.
På flygforum?
Ja.
Aha. Till exempel?
Ja, teknik, säkerhet, PGP, alltså allt sånt där.
Teknik, men hur tv-apparater funkar eller?
Nej, med datorer då, exempelvis.
Och varför var det intressant på flygforum?
Alltså, jag har ju ett tekniken till sig sedan tidigare. Liksom.
Jo, men nu flygforum.
Ja, jo, men flygforum har ju också en del av OPSEC, alltså säkerhetstänk.
Aha, så att det, okej, okay, det var säkerhetstänk. Ja, jag fattar. Ja, och då deltar du i den debatten och då kallar du dig piraten. Och i vilket skede började du dela ut piraten och inlogg till piraten till andra personer?
Alltså, det finns ju tillfällen där piratenkonto delas ut en kortare period i början. Och sen så, efter inte allt för lång tid så skulle jag säga att kontot blir alltså delat permanent. Med flera användare.
Vad var det för inloggningsuppgifter till det här piratenkontot då?
Flera olika, alltså det som har varit efterföljande har vi oftast varit att de har varit snarlika i lösenorden.
Ja. Förklara vad du menar.
De har oftast haft någon lättare ordföljd följd av siffror.
Till exempel?
Ja, jag tror att i den informationen ni har så är det krokodil.
Ja.
Med eller 1, 2, 3, jag kommer inte ihåg. Det kan också ha varit till exempel Geopard 1, 2, 3. Det kan ha varit Salamander 111. Men oftast någon typ av ord.
Vem hittade på de där lösenorden?
Ja, det där är lösenordsföljden som har varit att de har byggt upp lösenordet på det sättet sedan alltså långt tillbaka i tiden.
Vilka är de?
Ja, alla har delat lösenord på Exodus genom åren.
Liksom. Okej.
Okay. Yes. Och som jag har förstått det redan innan det också.
Ja. Okej, och då deltar du alltså den här diskussionen angående sociala möjligheter och teknik och risk att bli av med jobbet och sånt där. Du deltar i den diskussionen. Är det några andra som också deltar i den diskussionen i piratens namn?
Det vet jag inte. Alltså jag håller liksom inte koll på poster som görs från det kontot på det sättet.
Nej, men det är du som
jag vet inte om det gick att kolla liksom alla poster som kontot har gjort. Nej. Det är jag osäker på.
Mm. Okay. Och hur länge enligt din egen uppfattning har du eller deltar du i debatten med kontot Piraten då, på Flugforum?
Det är jättesvårt att säga utan någon form av liksom referens. Det jag vet att det sker vid något tillfälle att någon person byter lösenordsuppgiften på piraten och sen så tar det tid innan piraten lösenordet ställs tillbaka och sådana här saker. Så att, men jag vet inte, alltså, om frågan är när jag liksom vid sista tillfället var inne och skrev på det, det kan jag tyvärr inte svara på.
Mm.
Inte så här, det är liksom ganska många år som har gått nu.
Kan du beskriva liksom hur aktiv du var på det här forumet under namnet Piraten?
Till en början så var vi ganska aktiv. Jag skulle säga att till en början så är väl inne vid några tillfällen om dagen åtminstone. Men någonting som ganska drastiskt sakta ner sen också.
Okej. Okay. Och vilken tidsperiod pratar vi om då?
Det är tyvärr jättesvårt att specificera efter så här lång tid. Jag skulle nog säga att alltså det är jättesvårt att säga. Jag skulle säga att efter 2020 måste det liksom avstannat enormt i alla fall.
Efter 2020 har det avstannat?
Ja, jag skulle kunna tro det i alla fall.
Okej. Okay. Den här tiden, när du, vi har ju sett någonstans att piraten fram till att den här flugsam.net lägger ner, hade 853 inlägg åt den stilen.
Mm.
Har du skrivit alla?
Nej.
Har du skrivit 10%, 5%, 90%?
Alltså, hur lång tidsperiod sa du att det var?
Ja, det var väl i princip var det under 2019.
Ja, men hur många månader från registreringen tänkte jag?
På Piraten?
Ja.
Ja, alltså jag har inte registreringen på Piraten i huvudet just nu.
För det som är lite svårt också är just det faktum att jag är ju ganska aktiv till en början. Men det är ju någonting som avstannar ganska dramatiskt senare liksom och minskar successivt.
Okej. Okay. Men du är ganska aktiv, säger du. Vad händer sen då? Du är aktiv som piraten, berättar du.
Yes.
Och då diskuteras det jobbfrågor, säkerhetsfrågor och lite annat. Och risker med preparat nämnde du också.
Yes.
Men hur länge är du aktiv som piraten innan du har ju själv berättat att du har agerat som hund ibland också.
Mm.
Kan du berätta hur det gick till när du började agera som hund på flygforum?
Jag ges tillgång till det här kontot varpå jag ska, när jag loggar in första gången, ska då promptas med ett lösenord. Och vid det tillfället så har det här kontot absolut inga befogenheter överhuvudtaget. Det står moderator på det, men det finns, alltså det är ett vanligt konto. Precis som vilken användare som helst vid det stadiet.
Och när är vi då i tiden då?
Ja, det har jag svårt att svara på. Det är tyvärr jättesvårt att sätta en tidsreferens utan material. Och,
jag säger ju, det konto skapas ju 3 juni 2019.
Ja, och jag har för mig att samma dag som jag skapar lösenordet till det här kontot när det blir tilldelat till mig, är ute och klampar i snön. Så att jag vet inte riktigt hur tidsangivelsen mer än så. Jag har bara för mig att jag går och trampar i snön liksom den dagen.
Men om jag ställer frågan så här, hur gick det till när du fick tillgång till inloggning på det här kontot hund?
Det kom ett meddelande till ett kontor då, som användes, som inte det Piraten 123 utan det som bara hette Piraten.
På forumet?
Nej, på marknaden kom det meddelandet.
Jaha, så du blir kontaktad på marknadsplatsen?
Kom ett meddelande på marknadsplatsen.
Och vad innehöll det meddelandet för uppgifter då?
Jag kommer inte ihåg 100% vad det meddelandet sa, men det föreslogs att jag kunde få tillgång till ett moderatorkonto.
Men vem föreslog det?
Det vet jag inte. Det stod, om jag inte minns fel, så stod det support i informationen, eller om det inte stod någonting alls. Kanske något sånt.
Jaha. Och varför tror du själv att det skickades till dig?
Alltså, som jag har förstått det i efterhand, så är grejen det att eftersom att de här personerna hade tillgång till mina uppgifter, så måste det varit så att de antagligen förstod att det andra kontot var delat, medan det här för då tillfället inte var det. Jag vet inte hur vidare mycket information de har liksom om kontorna. Så att,
vilka pratar de om?
Ja, de som då ligger bakom marknadsplatsen.
Ja, så du får ett meddelande på marknadsplatsen till köparkontot Piraten.
Ja.
Att har du möjlighet att komma ihåg vad står i meddelandet, vad vill personen i fråga?
Alltså jag kommer absolut inte ihåg det i detalj, men jag kommer ihåg att det var i stort sett bara en enkel fråga om jag ville ha tillgång till ett moderatorkonto.
Ja.
Och det var väl inte någon vidare förklaring heller på vad det moderatorkonto skulle innebära mer, eller vad det skulle ha för privilegier. Och det var väl lite det att när väl det här kontot var inloggat, så fanns det inga privilegier överhuvudtaget. Och det fanns ju moderatorer innan, men det här kontot, även fast det stod moderator, så kunde det inte göra någonting.
Du säger att det fanns moderatorer innan.
Ja.
Men berätta lite om det. Vilka var moderatorer medan du var bara piraten?
Alltså jag kommer inte ihåg, jag kan nog inte lista alla, men jag vet ju att det fanns åtminstone 2 eller 3 stycken som alltså syntes i forumet.
Vilka var det då?
Jag tror att ena hade 3 stycken bokstäver och 3 stycken siffror som använde namn. Jag tror att ena... hette Poppy, Moppy, någonting sånt.
Okej. Okay.
Och sen fanns det något tredje också, men jag har tyvärr ingen återkallning av vad det användarnamnet var.
Men, fick du reda på varför frågan ställdes till dig?
Nej, egentligen inte det stadiet.
funderade du kring varför frågan om att bli moderator på flugforum ställdes till dig?
Nej, alltså min tanke var just det faktum för att jag rapporterade ganska mycket inlägg under den här perioden liksom. Och min gissning var att de kanske kunde göra någon koppling mellan piraten på forumet och det köparkontot då för att kontakta
mig. Varför gjorde de den kopplingen då, sa du?
Jag vet inte 100%. Jag skulle gissa att de på något sätt kunde kanske binda inloggningen mellan dem eller någonting sånt. Tillsammans med namnet.
Okej. Okay. Och när du fick den här frågan, vad gjorde du då?
Alltså jag loggade in på det kontot som de hade angett uppgifter för.
Varför det?
För mig så var det egentligen så här, jag satt ju och rapporterade inlägg och det fanns ganska många inlägg som jag bedömde som ganska farliga att ligga kvar. Och jag tänkte någonstans i det skedet att så här, om man kan göra någonting åt det så är väl det vettigt.
Mm.
Alltså, om någon riskerar att alltså, gå bort till följd av någonting som är skrivet i god tro så är väl det bättre att det försvinner än att det ligger kvar.
Okej. Okay. Och de... Och när du då loggade in på det här kontot och sa du att det fanns inte så mycket behörigheter.
Nej.
Vad hände då?
Alltså till början så hände inte så mycket alls överhuvudtaget. Det var liksom, nu får man inte ihåg 100%, men jag har för mig att jag fick förklara typ att när det här kontot skulle vid ett senare skede då rapportera någonting, så var grejen det att om det kontot hade rapporterat ett inlägg och flera andra visst nummer då skulle ha rapporterat också, så skulle det här alltså försvinna på automatik.
Mm.
Och en liten stund efter det så är grejen det att då får jag andra inloggningsuppgifter då till det här kontot som sen ska ersätta.
Okej. Okay. Och hur fick du det då?
Det fick jag levererat på det sättet att i forumet så högst upp så dök det upp en banner med ett meddelande till mig.
Mm. Och vad hände då?
Det kom nya inloggningsuppgifter, varpå jag använde de nya inloggningsuppgifterna. Och sen efter det så har kontot fortfarande liksom extremt begränsade möjligheter. Det till en början kan inte flytta något form av inlägg, utan det tar ytterligare tid innan det går att göra. Mm. Men har i stort sett bara den här rapportmöjligheten. Precis som vilken användare som helst egentligen har. Enda skillnaden är det faktum att som det då förklaras så ska det här kontot alltså... Ja, om det kontot i kombination med andra konton har rapporterat inlägg så ska alltså platsen automatiskt göra vissa åtgärder. Och vid ett senare skede så går det alltså att flytta inlägg. Inte radera utan flytta inlägg som då ska vara olämpliga.
Okej. Okay. Och vad vidtar du för konkreta åtgärder i det avseendet egenskap av moderatorn hund då?
Alltså jag flyttar alltså direkt skadliga inlägg till deras, vad de kallade för karantän, och sen är det, jag har ingen tillgång till det efter det överhuvudtaget.
Okej. Okay. Och varför tar du på dig den här rollen?
För mig i det första skedet så är grejen att jag har någonstans anseendet att alltså så här, om folk riskerar liv till att folk sitter och skriver saker som är olämpliga,
mm,
så är det bättre att det görs något åt än att det ligger kvar och kanske riskerar att någon, att något misstag sker till följd av det.
Mm. Och det har att göra med liksom din omtanke om de som köpte narkotika på flygsamt.
Precis. Alltså jag har ju haft grov narkotikaproblematik själv.
Mm.
Och det som kanske är värt att nämna där också är just det faktum att jag kommer i kontakt med opiater. Jag har ingen aning om vad opiater gör. Jag har ingen aning om vad det innebär att ha en avtändning från opiater. Jag vet inte och förstår inte innebörden av vad ett sånt här beroende är. Eller vad som händer till följd av det. Hade jag haft den informationen från första början, då kanske inte jag hade suttit där.
Nej.
Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux podcast. Tipsa gärna oss på krimfux.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.